Kan vi prata om Mel Gibson utan att prata om Mel Gibson? För jag är trött på Mel Gibson, men jag är liksom nyfiken på vad du tänker kring att han dök upp i Borgo och kring mediaintresset för det.
Ja, nej, det väckte mycket känslor. Alltså på något sätt överraskande mycket känslor. Och jag tror faktiskt att den största och spontanaste känslan var på något sätt: åh, jag missar Mel Gibson. Och jag blev så överraskad, för att jag på något sätt är ju inte, alltså jag lider inte av FOMO överhuvudtaget. Och jag vet att Mel Gibson, alltså det går, ja, nu ska vi prata om Mel Gibson utan att prata om Mel Gibson, och att det finns utmaningar med Mel Gibson. Men trots det så har Mel Gibson på något sätt varit en del av min barndom, och hans filmer och han som huvudperson i de här filmerna har varit så betydelsefulla på något sätt. Så att jag tror att det ändå ledde till att jag faktiskt kände en viss sån här att jag önskar att jag skulle träffa honom. För Mel Gibson är ju ändå Mel Gibson. Mel Gibson är inte... Det är Mel Gibson.
Men du verkar ju djupt nere i det här, någon sorts sekt här nu. För jag har tänkt just på det här att människor behandlar ju honom nu som att han är den största kärnan i världen. Och sen när man ska räkna upp liksom hans gärningar, alltså vad det är som gör att han är så bra, så är det någon jävla actionfilm från 80-talet som är riktigt dålig, som inte alls har åldrats bra. Och sen är det Braveheart, som ju kanske är den film som har åldrats sämst av alla filmer som finns. Och sen så plötsligt då så dyker han upp i Borgo. Det är överraskande. Men så blir människor som crazy, som att nu är Jesus i stan. Och jag befinner ju mig själv i Borgo. Och jag kände också något sorts, alltså när nyheten breakade då sent på kvällen, för den gick ju som, den kablades, alltså han hade inte ens betalat notan på restaurangen i Borgo innan det här var en riksnyhet att han var i Borgo.
Ja.
Och det kändes alltså också i vårt sällskap här, som bestod av trötta föräldrar och liksom donare, så blev det som en sån här sakral stämning att borde vi köra in till centrum? Tänk om vi får möta honom?
Ja, men det är ju precis det där. Det är ju exakt det jag försökt förklara. Att Mel Gibson är ju trots allt Mel Gibson. Att det är inte bara så där som att det är någon random kändis. Utan det är Mel fucking Gibson.
Ja, men...
Och det här, de här filmerna som du nämnde, alltså Lethal Weapon, Dödligt vapen. Alltså en av de bästa buddy cop-filmerna, filmtrilogierna som har gjorts. Braveheart, om vi bortser från att det skulle lika bra kunna utspela sig på Mars som Skottland. Alltså för att det har lika mycket så här autenticitet i historieskildringen som om det skulle vara på en annan planet. Så är det ju ändå, alltså kanske en av liksom topp fem bästa filmerna som någonsin har gjorts. Och så ska jag inte heller glömma Mad Max, alltså den bästa postapokalyptiska filmserierna som har gjort. Och han har varit en del av alla de där. Alltså Mel Gibson är ju en sån här kalasfilm huvudperson. Alltså som de filmer som man satte på när det var kalas. Nu ska ni få se någonting riktigt bra. Nu ska jag spola tills huvudstrittar. Och så spolar man fram till den scenen. Och så var det kalas. Och alla var jättenöjda. Och han levererar gång efter gång. Kalas efter kalas.
Men jag försökte som tänk, alltså är det någon annan skådis ens som skulle ha fått den här reaktionen? Alltså är det någon som är relevant idag? Alltså som tänk nu om Christian Bale skulle ha varit plötsligt på en
Nej,
restaurang.
Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak.
Nej, det är inte. Och jag håller med. Jag håller med. Men som Mel Gibson, inte bara då att han är som otroligt liksom passé och förlegad, han är också väldigt kontroversiell. Jag satt och läste hans lista över försyndelser.
Ja, den är lång. Alltså det, jag vill inte på något sätt försvara honom, utan att jag på något sätt, jag pratar nu om bilden som han på något sätt målade upp i min barndom av sig själv. Att han är ju liksom en störd man, tror jag ju.
Men det är precis det där, alltså att han är som 100% utstrålning och som hypnos.
Mm.
Och liksom 0% vet du sen, alltså talang, eller som vet du, bra människa. Alltså han är all utstrålning, noll människa.
Jag har för mig att det finns, att jag någon gång har liksom stött på också att det finns någon så här inspelning där han skriker åt, är det någon sån här exfru, att när han kommer hem så förtjänar han nog minst ett blowjob, och på något sätt förklarar att han är nog värd det. Och sen plus hela alla de här Passion of the Christ-grejerna och alltså sådär, det finns mycket i listan vad som är tokigt med honom. Men ändå så är det liksom att det är samma sak som, alltså han är ju klass med Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone och Kevin Costner, alltså de här personerna som har blivit större än bara människor. Alltså att de kan egentligen göra vad som helst och de har tillräckligt mycket karisma för att det inte påverkar avsevärt mycket deras image.
Jag satt och tänkt just på alltså hur man ska som avgöra vad som är en bra människa. Det är ju någonting som vi tänkt mycket på under de år som jag och Nico letar efter en mamma till vårt barn.
Mm.
Det som jag har skrivit om i den här nya boken också. Alltså att hur man ska...
Om hon skulle ha varit med i Lethal Weapon, så då skulle det ha varit ganska, ganska liksom så här till VIP-kön, till mamma-material.
Men för det som kännetecknar Mel Gibson, verkar det vara som, är att när han tappar humöret, så då blir han antisemitisk, rasistisk, homofobisk, alltså att han börjar som skrika riktigt sådana här grova, ja, liksom antisemitiska saker.
Han blir ju kvinnofientlig också.
Ja, och det också. Och som, alltså att han är som på något vis väldigt medveten om att han måste hålla tillbaka allt det där.
Mm.
Och det gör då att han överhuvudtaget fungerar i samhället. Men så fort han tappar det, om han liksom har haft en jättedålig dag, så då kommer allt det där fram.
Mm.
Så att det tänkte jag då, att man borde ju som egentligen när man ska exempelvis hitta en mamma till sitt barn eller när man ska välja partner, så borde man ju dejta dem liksom på en riktigt dålig dag för att som se om det finns en Mel Gibson under den här ytan.
Att man ska på något sätt försöka liksom locka fram det där, alltså att om man har fått dålig betjäning med en restaurang, och så ska man sätta in och så här att jag tyckte att han så ut som att han är från ett annat land och sådär, så ska man försöka se att kommer det någonting rasistiskt?
Nå, om Sanna Marin plötsligt befinner sig i Nykarleby och Mel Gibson plötsligt i Kokkola, så vart kör Ted Forsström? Nej, men i ilfart?
Vet du vad? Inte ens Sanna Marin, det är inte liksom samma sak som Mel Gibson.
Det håller jag med om. Boen Burmo Butvoosar Botling Suntala Sitso Popna Popkun Sovurivi Popnudena
Popkun Sovurivi Lyskuteddokai. I Lethal Weapon så Danny Glover spelar ju Mel Gibsons buddy cop där då, och han har ju ett citat som är väldigt återkommande. I'm getting too old for this shit. Och han säger ju det i varje film. Och sen skrattar man och sen är det roligt. Jag läste häromdagen att han var 41 då när han spelade in den första filmen. Alltså att han var lika gammal som vi är nu. När han sa, I'm too old for this shit.
Har de castat en 41 då? Alltså för hela hans roll är ju att han ska gå i pension. Och sen ska han typ göra ett sista uppdrag väl med Mel Gibson.
Nej, men det var väl typ i de där alltså sista filmen. Alltså. I den där första filmen så var han väl nog bara, att han var nu bara en medelålders polis som upplevde att han är för gammal för det här. Och det här på något sätt stannar kvar hos mig, för att jag är väldigt kluven inför det här, alltså när jag läser det här. För att jag upplever ju att det finns mycket som jag är too old for this shit. Samtidigt som jag upplever ju också att inte jag ännu är den åldern att I'm too old for en massa shit. Och att det på något sätt är just den här, alltså när man är liksom i 40-årsåldern, så är det just det här mellantinget där man har möjlighet att faktiskt säga I'm getting too old for this shit, och så behöver man inte göra det. Men det är också okej att göra saker ibland utan att det känns som att att man är liksom otroligt gammal för att göra det.
Ja,
som midsommar till exempel. Alltså det är ju en sån här högtid som jag på något sätt förknippar ändå mer med ungdomen. Alltså att du ska plocka blommor och du ska drömma om den du ska gifta dig med och du ska supa och ha sex på klipporna vid någon ö och äta fisk och sådär. Alltså det är så här väldigt ungdomligt. Och
är det ungdomligt att äta fisk och att liksom plocka blommor? Alltså jag tänker...
Ja, men nu är det
alltså jag tycker ju att jag är in the prime age för midsommar nu till exempel. Att man just nu så uppskattar man så här sill och sånt.
Ja,
att det är som sill och potatis är som plötsligt det godaste som finns. Det som,
ja, men
alltså när man var ung så då typ så kanske man åt lite kött och en korv och sen så söp man. Men idag är det som en njutning att sätta sig med sill och,
ja,
potatis.
Men, ja, men kanske det är liksom att det finns liksom flera steg i det. Alltså så där att sill och potatis är då för de äldre och medan det här liksom blomstersex är för de yngre. Men vi firar midsommar här i Pormo och det var för första gången, åtminstone vad jag vet om, så var det också en så här midsommarstång som skulle resas. Och det var jättekul och det var mycket människor och det var jätte så här fin stämning och sådär. Men ringlekar, alltså att faktiskt sjunga Räven raskar över ängen, som jag inte ens vetat. Jag har inte vetat att det finns en sån sång. Jag har inte heller vetat att det finns en andra vers till Små grodorna som handlar om grisar. Små grisarna, små grisar. Har du vetat det?
Tre små grisar? Nej, alltså...
Nej, alltså en fortsättning av Små grodor. Men istället för grodor så är man grisar. Som har öron. Det var liksom, jag har aldrig hört om det. Men att där
jag
upplever
vet att jag... På Babysim så sjunger de om det här små abborrarna. Alltså...
Det finns kanske en tredje vers. Men det kände jag inte till. Men att då var det sådär att liksom att det steget var jag inte beredd att ta. För det var jag. I'm too old for this shit. Alltså då upplevde jag liksom jättestarkt det. Och att det var på något sätt okej då för mig. Att okej, nej, men jag deltar inte i det här. Att det här får liksom ungdomen göra. Samtidigt som jag ju kände mig på något sätt som att jag skulle bara som lägga mig ner i gräset och bli ett skelett. Och liksom bara förmultna där bredvid och vara så gå och dansa ni barn! Och så liksom faller min käkdel lös. Det var liksom känslan, för att jag kände mig så otroligt gammal när jag inte deltog i det där.
Men det är ju lite, om man fattar ett sånt där evenemang, nu vet jag ju inte exakt då vad det var, alltså vem som ordnade och
nej,
vem
var,
som var
det
där.
Det var ett midsommarevenemang för alla som ville komma dit. Fick man.
Ja, men då måste man ju, åtminstone för barnens skull då, för jag antar att det var barn och du hade med dig dina barn, så måste man ju delta då och som på något vis gå med på de här traditionerna.
Ja, och jag menar, jag var nog liksom öppen till det, men att det var ändå, det är ett stort steg för Ted Forsström att dansa Små grodorna på något sätt sådär med främlingar. Att det är inte bara, det är inte bara sådär.
Men du har väl ändå gått lite förnedringens väg ända sedan du flyttade till Pormo och som på något vis krypit i korset och varit så här att yes, nu är jag med på allt möjligt,
ja,
sånt här.
Ja, du brukar insinuera det. Men att till och med jag har ju nog liksom gränser ibland. Att jag var ju där och redan det är ju ett stort steg. Så jag tycker att det räcker. Jag tycker inte att jag behöver dansa Små grisarna.
Men var det här andra pappor då som dansar med dig?
Ja, nu var det väl, nu ska jag säga det nog. Det var många från Sverige, alltså rikssvenskar som var där och på något sätt drog igång det. Och det var ju jättebra, för att det var ju ganska sådär, inte det är bara sådär för vilken pormobo som helst att vara såhär att ja, nu ska vi sjunga lite då. Utan att det krävdes lite så här rikssvensk karisma nog för att få igång det. Så det var jättetrevligt och folk var nog igång där, men att jag kände mig väldigt gammal och som att det där är inte min grej. Och sen såg jag ett meme. Det finns tydligen en så här serie med memes som handlar om the millennial urge, som är då the millennial urge to do. Och ibland så känner man ju så där att någonting prickar rätt, men att där var det på något sätt så jättetydligt, och det var då att the millennial urge att alltid om du ska betala för någonting dyrt så gör du det vid en dator istället för via telefonen. Att man är sådär att ja, nej, jag ska, nu ska jag betala en sån här dyr räkning så att jag tar det nog på datorn. Eller nu ska jag beställa, den där tvn nu, så jag gör det nog vid datorn, att jag är inte via telefon.
Ja, men hörde det här ihop med midsommarstången då? Var det någon inträde dit?
Det hörde ihop med min känsla av att jag är gammal. Och att det finns saker som jag gör på grund av att jag är gammal, och att det finns saker som jag avstår ifrån på grund av att jag är gammal. Och att jag tycker om Mel Gibson för att jag är gammal. För att jag vet ju att det enda åsikten om Mel Gibson är ju att han borde kanslas. Men att ändå finns det någonting i mig som är sådär att, men kanske det kommer en ny Braveheart i Finland. För att kanske han var och scouta lite locations. Varför var han ens i Borgå? Du som har varit där, alltså vad är ryktet? Vad gjorde han där? Han åt fisk, läste jag.
Ja, och tog selfies då med sina fans, stod det. Och sen hade han fått äta i fred. Och det var då en finsk grej då, gjordes det till förstås i medierna då att Hollywood-kändisar borde oftare komma till Finland, för att här får de vara i fred, för vi täcks inte fara och prata med dem. Mm. Och sen var det ändå en massa människor som hade täckts fara och prata med honom då. Nej, men det är oklart, men att förmodligen är det ju någon filminspelning. Jag undrar, för han är ju så här jätte liksom alltså konspiratorisk och så här, sprider underliga teorier. Och eftersom han var nu då i Östnyland, skulle det ha någonting att göra med det här Ior Box-tempel som de väl ska öppna nu i helgen eller någonting?
Mel Gibson as Ior Box. Det skulle ju vara jättebra. Alltså han är ju ganska käggig nu för tiden väl också.
Jag tänker inte ens som film nu, utan att han är en av de här som tror att Lemminkainens tempel finns i Sibbo.
Ja, du menar att han är okej. Okay, jag tänker alltså som att det är liksom Mel Gibson presents Mel Gibson as Ior Box the movie. Och så är liksom Danny Glover där och Ior Box är sådär att nu, let's go find this crazy temple, I know it. Och Danny Glover, I'm too old for this shit, Ior. Och så gör de det ändå och hittar templet.
Too old to drink my own seed.
Och så skulle det kanske vara den där flickan som var, vad hette den? Signs, den där filmen där aliens kom till jorden. Och så var det vatten som kunde stoppa dem. Minns du att Mel Gibson alltså, var med vitsi, den också?
Vitsi vilken dålig film det är också.
Så hon alltså, skulle kunna, hon skulle kunna vara med.
Han har bara kalkoner. Han har inte gjort någonting bra i sitt liv. Och ändå blir folk helt religiösa när han dyker upp i Borgå.
Men nu är det ju fint det, om du kan i hela ditt liv inte göra någonting bra och ändå blir det sån här uppståndelse när man besöker ett annat land.
Ja, men det är bara Mel Gibson, det är bara honom. Kaius flög för första gången i sitt liv här om veckan.
Jaha. Leviterar han i sängen?
Nej, han flög ett flygplan alltså. Okay. Vi var till Stockholm.
Ja.
Vi tycker ju om att hissa honom upp i luften och han tjuter ju förtjust av skratt när vi gör det.
Mm.
Men vi var ju nervösa ändå för det här att fara på ett flygplan.
Ja, alltså vi har ju inte ens med Lo har vi ju flugit. Alltså det är nog någonting som väcker mycket starka känslor och stor oro hos mig att flyga med barn.
Alltså, jag vet inte, för jag menar, jag har ju som ung har jag varit så här flygrädd, men sen har det gått helt om. Men plötsligt kom allting tillbaks nu.
Mm.
Att det var så här att vi skulle åka med det här Max-planet, det här som hade en massa problem.
Mm-hmm.
Och så blev jag som helt övertygad om att nu kommer vi ju att störta då i kökar. Eller var, på väg från Stockholm. Det är ju inte en lång flight, men det är tillräckligt för att vi ska omkomma. Och sen var det ju allt det här, alltså nu har han säkert något i öronen, så att innan vi då störtar så då kommer han att få så här öronproblem och så kommer han bara att skrika och gråta. Allt blev så här katastrofalt i mitt huvud. Vi vet då att småbarn får alltså ett eget litet säkerhetsbälte?
Nej, det visste jag inte.
Det var då, för vi hade ju bokat då biljetter och liksom plus då en sully lapsi då. Alltså ett litet barn som man har i sin famn. Och då på den plats då där Nico satt så fanns det då i den här fickan där det finns broschyrer, så fanns det också då ett litet bälte som man då ska fästa i sitt eget säkerhetsbälte och sen då fästa kring barnets mage.
Okej, det känns ju inte som att det gör så mycket det, men okej. Okay. Alltså för man håller
det var
i.
Precis min poäng att dels var det gulligt att åh, så här litet minibälte, åh, och så kom det en flygvärdinna och visade hur vi skulle göra och så han flyger för och så nej, det är första gången och så, oj. Och så var det jättegulligt. Men som min alltså i det här uppskrämda tillståndet som jag var i så var det ju ändå att alltså det här är ju bullshit. Det här är ju som för oss föräldrar som det här är här.
Ja, och det är någonting liksom det, ja okej, det är kanske gulligt för att det är så här mini bälte, men också så där att oj vilken gullig så här syrmask tub så här att åh här får det en gullig lite syre när vi störtar. Alltså det är ju ändå handlar ju om att det är saker som kan gå fel och att det är liksom det är säkerhetsgrejer att man blir bara påmind om det.
Och hon sa ju till oss då det här som man ju vet efter att ha flugit några gånger att sätt först masken på ditt eget ansikte innan ni hjälper den lilla.
Ja.
No, det gick ju jättebra. Han sov under hela flighten och han var på bra humör och det var gulligt och fint och det gick snabbt att ta sig hem och det var inga problem överhuvudtaget. Smoothly landade vi i Helsingfors, knäppte upp hans bälte och så vi hade lånat en liten barnvagn som man kunde ha som handbagage och så rullade vi ut honom då. Och det var liksom yes, vi klarade det här också. Och så får vi nästan raka vägen hit då till Emsalö där vi är nu ute i kärgården för att fira midsommar och vi hade med Kajus och här är det ju en massa faror också som man ser då. Det är så här, vid du klippor och så är det vatten och sen så har nu svärfar byggt en simbassäng här och den är jättefin och jätterolig men så kryper Kajus där i närheten då och så är man hjärtat i halsgropen.
Ja.
Det är också mycket fåglar här och vi satt och tittade på de här gåsarna med sina ungar och måsarna med sina ungar och svanarna med sina ungar. Alla har ju ungar just nu. Men så bor här också två havsörnar och alltid då så blir det liksom kaos i bukten när då de far ut på flygtur och så blir alla måsar och alla gåsar och alla svanar blir helt crazy och försöker jaga bort då de här havsörnarna. Och vi såg då när en sån här havsörn liksom dykte då från högt upp i luften. De är ju enorma fåglar det här. Alltså helt sjukt. Man blir som, jag tror liksom inte att det är sant att det där, alltså att någonting så där stort kan liksom flyga. Mm. Liksom dök då rakt ner då mot en sån här gåsfamilj. Och mitt hjärta brast ju. Liksom jag bara som, jag var så upp i varv och som så på något vis kärrad av allt jag hade tänkt och känt. Och man ser liksom den här verkliga faran och det här, liksom hur jävla omöjligt det är i den här världen att uppfostra ett barn. Alltså vilka faror som finns överallt. Men de här gåsarna gjorde ju något sånt här manöver då. Att de som, jag vet inte vad det exakt är de gör som skrämmer då örnen från att inte då nappa åt sig en av ungarna. De liksom viftar lite med sina fjädrar och så typ får örnen upp igen. Så det gick liksom bra den gången då.
Men ni har inte alltså tänkt på det då liksom att om örnen då märker att oj shit, de här gåsarna som de har ju de här fjädrarna de så jag kan ju inte äta deras barn men där vid poolen är det någon som kryper omkring. Alltså tänk om en havsörn skulle nappa Kajus och flyga iväg med honom. Tänk vilken otroligt bra film det här skulle vara med Mel Gibson. Alltså att egentligen att han skulle ha spelat hela den här boken som du skrev. Alltså att Mel Gibson skulle spela du och vara med om då. Alltså att han är då homosexuell då tillsammans med Danny Glover eller någon. Christian Bale, alltså någon då. Och de har då den här utmaningen i att de ska I gotta find a mother. We're gonna have a child. Och Danny Glover, I'm too old for this shit. So you're not too old for this shit. We can have a child. Och så ska de gå igenom liksom allt vad du har i den här boken. Och så ska det på något sätt kulminera i det här när Mel Gibson är på semester. Och så kommer det då en havsörn och käl den där babyn och flyger iväg med honom. Och då ska det liksom övergå då till att han måste I gotta hijack this plane. A father's gonna do what a father's gonna do. Och så skulle han liksom
att det skulle göras någon sorts så här action potpourri liksom.
Ja men att det skulle vara så här kombinerat. Alltså är det inte just en sån där film som han skulle kanske behöva göra för att på något sätt komma tillbaks som en good guy, alltså sådär att nu spelar han en homosexuell man och hela det, att det är liksom väldigt dramatiskt och sådär och stora känslor, men sen så finns det också lite action på slutet liksom, så att alla får ut någonting av den här filmen och kanske lite humor i att oj no, this is the wrong, this is the wrong sea eagle, och så måste de liksom, har de jagat fel och så måste de få åt andra hållet och sådär. Man skulle kunna ha någon sån här liten cameo av Teemu Selänne eller Kimi Räikkönen eller någon annan som har någon sån här miljonvilla där i skärgården. Och så ska de, do you have a car? Do you have a car? I need a car. Can I borrow? What? Do you have a fast car? Och så skulle liksom Kimi Räikkönen vara då, yes, I do. Och så vet allihopa då att han har sin formulabil där. Och så skulle det vara som kul då, för att Mel Gibson känner inte igen honom.
Alltså för största delen av alla som lyssnar på den här podden så är ju Braveheart ungefär vad du som för oss som att prata om vad du Charlie Chaplin. Alltså det är som en försvunnen tid av bio.
You may take my life but you may not take my baby! Men känns det inte lite som att vad som helst kan hända den här sommaren? Alltså, att Mel Gibson plötsligt är Borgo. Så vem vet vilken kändis som dyker upp härnäst? Kanske Will Smith? Ej, Lovisa?
Kanske det skulle bli liksom något så att är du finsk export? Alltså att man är du cancelade kändisar får som komma hit och gå på något sorts läger.
Komma till ett land där de fortfarande är omtyckta.
Ja, de får tillbaka lite av sitt självförtroende och mm. Och så får de äta då god mat i Borgo och så blir de lite fotograferade och uppmärksammade och så flyger de hem som nya människor och gör comebacks. Jag såg att Mel Gibson faktiskt ska göra comeback här med en uppföljare till The Passion of the Christ.
Jaha.
Det verkar ju inte som ändå att han har kanske kommit jättelångt vidare i sitt konstnärskap.
Men alltså hos slutande första filmen, alltså dog inte Jesus?
Ja, det är ju en spoiler då, att Jesus blir alltså korsfäst i den här filmen.
Ja, men hur gör man fortsättningen till det då?
Den ska heta Resurrection, så att säkert är det uppståndelsen.
Det jaha, det var inte liksom med det då i filmen. Okej, okay. Jag har faktiskt inte sett den, men jag förstår att boken var bättre.
Du piraterar ju den så att vi kunde se den innan den hade premiär i vår bönegrupp. Det är ju det mest tjänheliga jag har gjort.
Ja, jo, tror jag. Det är sant det. Jag torrentar ner den åt er, ja. Vad är det liksom att när man då dör och kommer till himlen och man är sådär att du har levt ett jättebra liv och att du ska få komma till himlen förstås. Men jag skulle vilja gå igenom lite grejerna och jag ser att det är ganska det här. Alltså det här internettrafiken på det här äta bönemötet, att det är som några giga.av. Skulle du kunna förklara vad det här är för något?
Det är ju den moderna motsvarigheten. Det finns ju den här salmen i Saltaren om att Gud har räknat alla hårstrån på vårt huvud. Men Gud vet ju allas vår internethistorik också.
Mm.
Alltså också det som är delitat. Också det som har varit i privatläge. Och ändå älskar han oss. Men jag tror inte att Mel Gibson var i Borgo för att Helsingfors Pride börjar nu den här veckan.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag försökte faktiskt här innan också lyssna lite på så här klipp. Att vad är, alltså är det nu så farligt det här, allt som han har gjort?
Ja, jag har inte hört dem på jättelänge. Alltså är det?
Ja, alltså det är riktigt papaha. Alltså okay. det är så här. Att man börjar må dåligt. Så att jag rekommenderar ingen att leta efter de här klippen när han häver ur sig sexistiska, homofobiska, rasistiska saker.
Så man skulle inte kunna liksom, Borgo skulle inte kunna liksom spela upp ett av de där klippen och sen på något sätt ha något så här, flytt i Borgo! Alltså så där, man skulle göra det som en reklam och använda med Gibson till det, att det skulle inte passa då.
Mel Gibson är ju kontroversiell men gott med Borgomått. Nu är hans karriär.